Det här är P1, Sveriges Radio.
Du skrev till min producent i den här mejlväxlingen inför den här intervjun att du hoppades på ett ärligt samtal.
Ja.
Och det gjorde mig lite nyfiken vad du menar med det.
Det är för mycket jidder i dagens samhälle.
Det är för mycket,
plast. Och det är för mycket yta.
Ja.
Vi går om mer dit, tycker jag.
Mot ytligheten?
Ja. Och nu behöver man inte bli överdrivet sentimental bara för man nämner ärlighet. Men jag tycker det är att frågor som berör, så att lyssnarna får ut någonting av det.
Mm.
Alltså tid är värdefullt, även för mig. Jag ger inte den till vem som helst.
Man ska inte slösa med människors tid.
Nej, det ska vara en bra investering att lyssna på det här.
Ja. Fredrik Sträng, en sak som har fascinerat mig är att det tycks finnas en sån enorm fascination för expeditioner av den typen som du har gjort. Om man tar Mount Everest till exempel, oavsett vilken tid på dygnet, vilken del av året, varje dag, varje vecka, året om, på någon av kanalerna i mitt basutbud i tvn så sänds alltid en dokumentär om en expedition som försöker bestiga Mount Everest.
Mm, ja, eller ett annat godtyckligt berg. Jag tror att det här djupt rotade driften som urmänniskan har i DNA, att söka sig bortom fjärran, bakom horisonten, den finns någonstans inom oss alla, vare sig vi vill det eller inte. Det är nervkittlande, det är spännande och någonting som de flesta också hoppas på att försöka komma då underfund med i den här tittandet på dokumentären eller vad det nu må vara, det är frågan varför.
Mm.
Men den är omåttligt svår att besvara och ännu värre att förstå. Jag tror inte jag själv förstår det, för att det är ju lite grann som att slå sig själv med en hammare i huvudet. Och när man kommer hem och inte slår sig med hammaren i huvudet, då är det ju rätt skönt. Och de här vida kontrasterna mellan då hemskt nyckfullt väder med kastvindar, snöstormar och is och snö och sten i månader i sträck och kyla. Och sen komma hem till ett förspänt Sverige där allting mer eller mindre fungerar. De kontrasterna, de är ju fascinerande.
Mm.
Och när jag har det så bekvämt i Sverige, varför då åka tillbaka till dessa farofyllda platser? Många bara skakar på huvudet, inklusive mig själv ibland.
Om vi tar då K2, berget, toppen, som är helt unik. Det är extremt brant, krävande. Det är farliga laviner som går som man inte kan kontrollera. Oförutsägbart väder. Det är bara 165 personer som har tagit sig upp till toppen.
Ja, lite fler. 300 ungefär.
Är det 300? Ja. Okej. Okay. Men det är några hundra. Det är inte som Mount Everest.
Nej, det är inte över 8000.
Det är ingen som har tagit sig upp där på vintertid. Det här är fakta, men om vi pratar känslor. Vad är det med det där berget K2? Det här var din fjärde expedition.
Ja.
Utan att nå toppen. Men,
ja,
men vad är det som... Ja, kan du?
Ja, det är ett mytomspunnet berg som för några årtionden sedan ansågs vara det tuffaste berget på planeten. När jag såg det för första gången 2008, då var det ju så att man höll på att skita på sig samtidigt som den här pojkaktiga drömmen kröp fram om den här lockelsen. Det var å ena sidan avskräckande och å andra sidan en magnetisk attraktionskraft.
Mm. Du har skrivit i din bok bland annat citerat en klättringskollega som säger att, som har sagt så här: du tittar upp på K2 och känner hur berget pratar med dig. Jag tror att det säger olika saker till olika människor.
Mm.
Vad säger K2 till dig? Jag antar att du har haft en del dialoger med.
Ja, många. 2017 hade jag samtal. För då var det mitt andra försök efter olyckan 2008 som kostade 11 människors liv på berget. Där jag var en del av räddningsarbetet. Och när jag då kom tillbaka för andra försöket 2017, då var det ett berg som talade till mig: tjena Fredrik, välkommen tillbaka. Du är välkommen att klättra på mig. Jag kommer inte göra dig illa.
Äventyraren Fredrik Sträng har bestigit 9 av världens 14 högsta berg. Toppar högre än 8000 meter över havet. 2008 gjorde han ett första försök att nå världens näst högsta topp. Det fruktade K2 och hamnade då mitt i en av Himalayas värsta klätterkatastrofer. Trots både höjdrädsla och dödsångest återvänder han till K2 flera gånger. Och för bara några veckor sedan kom han hem från sin fjärde expedition som även den fick avbrytas. Men den här gången var anledningen en helt annan.
Jag drog från K2, världens näst högsta berg, även kallat för det tuffaste berget i världen, med resistenta bakterier, pissandes blod, spydde, sket på mig, feber, tappade 12 kilo muskler. Så att det var ett helvete på berget, minst sagt. Och när jag kom tillbaka så var det ju dels en stor besvikelse för att åka till K2 i kanske min bästa form någonsin, med de bästa förutsättningarna för att nå toppen äntligen. Och sen då behöva inse faktum att nej, det spelar ingen roll hur stark jag är. Jag är sjuk, så kommer jag ändå inte upp. Och komma hem som ett vrak, verkligen, bokstavligen. Och tagit det beslutet att inga fler 8000 meters berg, nu får det vara nog.
Mm.
Så det är ju en karriärsbyte jag gör lite grann, mer eller mindre nu. Och det är en stor omställning.
Är det ett beslut du har tagit nu?
Ja, det går inte att fortsätta med 8000 meters berg. Jag har blivit sjuk så pass många gånger nu på grund av att bergen är så skitiga. Där det bokstaven talat bemöts av en vägg av urin och exkrementer. Doften av bajs på bergen.
För att det är så mycket trafik där och folk som ska upp.
Ja.
Mm. Det är lite ironiskt på en sätt. Du är på den mest avlägsna platsen på jorden. Ja. Det tar 7 dagar att ens nå baslägret till fots.
Ja.
Du är på den plats där det borde vara som mest exklusivt att vara, så att säga. Där farorna är vindarna och stormarna och branterna. Och så är det...
Och så drabbas man av detta.
Så är det andra klättares
bakterier
som du har fått i dig i form av...
Det är sorgligt. Så skitigt. Vilket man känner till om Mount Everest. Men man är knappt har talat om K2.
Ja, just det. Men efter de här då 4 försöken, vi pratar ju år av förberedelser, miljoner investerade för att genomföra de här expeditionerna. Hur känns det att ge upp drömmen om att ta sig upp till K2?
Jag känner inte att jag har gett upp någonting, utan jag känner att jag har getts möjligheten att testa mina gränser. Det jag istället gjort, det istället för att fly från någonting, så jag har gått mot någonting. Och det är det att jag söker mig nu mer teknisk klättring, lägre berg. Och det kommer vara i Alperna, där jag vet att där är tillräckligt rent för att min mage ska kunna klara av min tarmflora etc. Och sen kanske Grönland och Alaska, Patagonien i Sydamerika. Det är ställen som jag kan tänka mig åka till på expeditioner framöver. För där har jag inte samma problematik.
Om vi återvänder till augusti 2008, det är ju en väldigt dramatisk händelse. Inte bara i ditt liv. Du är med i en internationell expedition och ni ska komma och hamna i den värsta katastrofen i K2s historia. 11 personer, som du sa, miste livet. Och ni har övernattat på 7600 meters höjd. Och du och din kamrat som ska ge er av på det här toppförsöket 4 på morgonen. Och det är ett 20-tal klättrare som är före er. Och när solen har gått upp och du kommer runt ett hörn, så ser du att det har bildats kö uppe vid den här platsen som kallas bottleneck. Skulle du kunna ta mig till den situationen? Vad är det du ser där?
För det första så är vi försenade med minst 2 timmar. Vi borde ha startat 2 timmar tidigare. Och då försöker vi att ta igen den här förlorade tiden genom att effektivisera klättringen uppåt. Och när vi kommer upp dit då till det här krönet och tittar på den här strida strömmen klättrare som är på vägen upp, då har vi ju knappt kommit någonstans. Och då hör vi ovanifrån. No more rope, no more rope. Det saknas alltså rep redan. Vi har knappt tillryggalagt en tredjedel av klättersträckan. De har satt de få antal meter rep man har med sig på ett lättare parti där man inte alls behöver ha någon support av rep. Så det är en fullständig kollision vad gäller beslut och helt enkelt ordrar. Och det är kaos.
Men den här bottleneck som klättrarna då köar vid så att säga, är ju en väldigt speciell plats. Den kanske farligaste partiet när man ska ta sig upp till K2. Hur skulle du beskriva bottleneck?
Tänk dig en ränna fylld med is, sten och snö som är brant. Faller du där, då kommer du tumla ner och sannolikt slå ihjäl dig mot stenar. Den i sig, den är ungefär en 150-200 meter lång. Sen kommer du till ett ungefär 65-70 grader brant isvägg. Och ovanför den, då är det överhängande is som är 80 meter tjock. Som är själva seracken, alltså isblocket. Alltså ytterkanten av en hängande glaciär. Så den tittar lömskt över dig och du har den här stora massan ovanför dig. Då måste du snabbt ta dig vänster, traversera som vi kallar det för, på brant is, sätta isskruvar och med rep komma runt den här stora isglaciäravsatsen för att komma till ett brant snöområde och den vetter då mot toppen.
Just det, och det här ska göras på över 8000 meters höjd dessutom.
Ja, där är det jobbigt att knyta skosnörerna när man blir anfådd av det. Mm. Och det ska man göra där. Och vi tittar uppåt och inser jag och Dr. Eric Meyer som är i mitt expeditionslag utan att kommunicera med varandra. Det var rena telepatin. Insåg vi att det här är dödsdömt. Fortsätter vi så är det med risk med livet. Det är inte värt det. Vi går ner.
Men det beslutet att backa och vända där, det kan ju ha varit livsavgörande för dig så här i efterhand.
Jag är helt övertygad om det.
Är du helt övertygad om
det? Jag menar, tittar man bara på statistiken, det var alltså 28 klättrare som gick upp. Och det var 17 som kom ner med livet i behåll.
11 dog.
Ja.
Vad tänker du om de där andra som inte fattade det beslutet utan valde att försöka nå toppen?
Det är många av de här som har krypit fram efteråt och sagt att de skulle inte gått upp. Och erkänt det.
Men hade de drabbats av toppfeber?
Vissa av dem har ju gjort det. Men vissa var de ju fantastiskt beundransvärda. Ta bara Rolf Bae som ett exempel. Han vände bara 100 meter någonting från toppen. Ynka 100 meter. Och vänta på sina kollegor som kom ner, sina vänner och käraste som gick upp då. Och så väntade han där och så gick de ner tillsammans. Men sen hände ju det ofattbara att då briserade is ovanför dem och Rolf Bae drogs ner och omkom på berget då. Mm. Och det är det är fruktansvärt att han gjorde ju allting rätt men ändå så gick det som det gick för honom. Mm.
Om vi backar tillbaka, så du föds i Laxå i Närke 1977.
Mm.
Och när du går på lågstadiet så flyttar familjen till Norge.
Ja.
Och om det har du sagt så här att jag var ensam och utsatt och levde i en mardröm. Vad var det som pågick i den där mardrömmen?
Mardrömmen var ju skolan. Där jag var mobbad och utsattes då fysiskt. Men jag slog ju tillbaka. Så till slut så var det ingen som vågade använda fysik och våld mot mig utan jag slog ner dem istället då. Men det var inte så kul att vara en svensk jävel och inte ha några vänner. Så min första vän, den fick jag väl, kan jag väl säga då när jag var 15 när jag flyttade tillbaka till Sverige.
Men din första vän fick du när du var 15?
Ja, min första riktiga vän fick jag då. Och då var jag ju norsk jävel istället när jag kom tillbaka till Sverige liksom. Så att jag har ju levt det där med i Norge då med att lära mig själv att vara ensam.
Ja. Hur var det som barn att tvingas till ensamhet?
Vet jag inte, man tänkte nog inte så då, utan då var det att vad är det som sker liksom? Man reflekterar kanske inte så mycket, vad är det för fel på mig, utan jag försökte ju sysselsätta mig, vilket jag gjorde bra tycker jag, med min fantasi. Jag byggde kojor som en garning och jag jobbade otroligt mycket och tjänade pengar när jag var ung. På jordbruken och plocka lök, jag plockade sten och jag höll på med trädgårdsarbete och sånt där på fritiden när jag inte pluggade. Och då kan jag ju köpa radiostyrda bilar och datorer och sånt där som jag gillar liksom. Och det var helt okej. Jag hade ju träffat lite kompisar då och då, men det var inte riktigt, det var inga riktiga vänner, utan man träffade bara titt som tätt. Och sen var det ju då sporten liksom, löpning, orientering och sånt, och skidåkning som drog.
Mm.
Och jag trivs ganska bra med det, men när man lever i det så kanske man som ung, så kanske man inte ser hur en annan verklighet skulle kunna se ut, utan man anpassar sig.
Du har ju beskrivit dig själv som en hetlevrad person med mycket överskottsenergi.
Ja.
Hur tog det sig uttryck när du var...
Jag hatar att förlora. Och det är till exempelvis när man inte gör bra ifrån sig. När man vet att man kan göra bättre. Och det är ingenting illa minnat mot någon annan, utan det är bara att man har extrema höga förväntningar på sig själv.
Var kommer det ifrån, de där höga förväntningarna på det?
Jag har ju varit större delen av mitt liv, tror jag, en prestationsorienterad varelse. Att man mäter självkänsla i själva prestationen. Och det har ju, som vem som helst kan lista ut utan att vara psykolog, sina brister. Det gör ju att ens självkänsla kan ju gå som en berg- och dalbana. Och det är ju inte bra om man ska hålla på med långvariga projekt. Jag är frenetiskt passionerad har varit under större delen av hela mitt liv i saker och blivit nästan, vissa kanske drar Asperger-varning här, men inte så, utan det är bara att jag vill att det ska vara perfekt.
Du vill bara att det ska vara perfekt?
Ja, jag vill bara att det ska vara perfekt.
Okay.
Och kan jag göra det bättre, om jag vet hur jag ska kunna göra det bättre, då kan vi lika gärna göra det istället för att inte göra någonting alls.
Men det är ganska höga krav på sig själv. Ja, så att
absolut.
Säga. Att det ska vara perfekt.
Ja, absolut. Men jag tror också det att det har ju gjort att man känt sig kanske misslyckad under många gånger. Att projekt har varit misslyckade.
Om vi tar K2 som ett exempel, så kom du aldrig upp till toppen efter 4 försök. Är det ett misslyckande?
Nej, det är inte det. För de flesta som vet vad det handlar om, de säger ju: Fredrik, du är vid liv. Men när man klättrar på den nivån där det är på liv och död, då är det framgång att komma ner. Men ändå större framgång kommer ner och vara med alla fingrar och fötter kvar. Och jag är inte bitter för 5 öre att jag inte kom upp på K2. Jag har fått förmånen att försökt 4 gånger. Och varje gång så har jag gjort mitt bästa. Men jag har vänt när andra har dött. Jag har vänt när det har varit lavinfara. Jag har vänt när jag har haft bakterier, spytt, skitit på mig, haft feber och pissat blod. Jag tycker det är liksom goda anledningar till att vända.
Äventyr är ju ett väldigt tidigt tema för dig i ditt liv, tänker jag. Och en fördom man lätt kan ha med äventyrare är ju att det är människor som inte är rädda för döden, som skrattar döden i ansiktet. Men du har sagt att det är precis tvärtom när det gäller dig. Att du är ett kontrollfreak som dessutom har både höjdrädsla och dödsångest.
Jag har ju gått i terapi för både höjdrädsla och min dödsångest. Det är ju inget skämt, utan det är fullaste allvar. Och jag tror att tack vare att jag har varit höjdrädd hela mitt liv, så har jag lagt oerhört stor vikt med detaljer kring: är sömmarna verkligen intakta? Repet, hur har det hanterats? Finns det några skador på det? För jag lägger mitt liv i dessa prylar som ska funka för att jag ska överleva, och också mina kamrater. Så jag har mycket att tacka åt de här dysfunktionerna. Därför att det är ju ganska irrationellt att hänga 10 upp på en klättervägg och hänga ett rep som klarar 2,2 ton och tro att man ska dö. Det är väldigt irrationellt.
Men rädslor är ju inte rationella.
Nej, men det är ju faktiskt med exponering över tid som det gör att man anpassar sig. Och jag kan säga så här, har inte jag klättrat, nu har jag varit skadad och sjuk eller längre sträckor ibland och inte kunnat klättra, har det då gått 1-2 månader inte jag utsatt mig för just att som jag ska göra nu eftermiddag och åka och klättra på en klippa i Stockholm, har inte jag gjort det, då känns det lite läskigt igen när jag är där. Och då är det att gå över en viss tröskel innan man börjar på känna sig komfortabel med det också.
Så i hela det du ägnar åt, hela ditt liv kan man säga, är en slags exponeringsterapi.
Ja, det är ju det. Och det är ju en viss typ av kontrollbehov som jag hela tiden har funnits. Att hantera olika typer av rädslor helt enkelt. Mm. Och de har det funnits många av.
Mm. Det här med den här typen av äventyr som du gör, när förstod du att det är ett sätt att hantera ditt kontrollbehov?
Alltså det är ju ganska tydligt hur en expedition, hur lyckad eller misslyckad den är, styrs av hur bra man har planerat. Ju bättre man planerar och förbereder sig, desto bättre utgång. Punkt.
För det finns ju när man klättrar de här extrema bergen som du gör, så finns det ju saker du inte kan kontrollera helt enkelt. Det finns ju laviner som du inte kan rå över.
Och det är det jag söker mig till. Därför att jag är en kontrollfreak, så jag behöver... Jag skulle vilja påstå att samhället i stort är ett stort jäkla kontrollbehovsexperiment. Och därför har jag sökt mig ut ifrån detta för att ta mig till de platserna där faktiskt naturens lag råder. Därför att så fort det är inte wifi funkar eller det här är min take på samhället, det här är min åsikt. Så fort wifi inte funkar eller bussarna eller tunnelbanan inte går i tid, då är det kaos.
Vad har det här med bergen att göra och din kontroll?
Det är lite upprorstankar kring det här konstlade samhället som vi också skapat. Vi var inne på det inledningsvis när jag nämnde ärlighet. Att vi skulle ha ett ärligt samtal. Då jag tycker vi går med ett plastiskt, ytligt samhälle.
Och hur skulle du, vad är det som händer med dig på berget om du tar din dödsångest och ditt kontrollbehov? Vad är det som händer?
Jag blir lugn.
Jag när du närmar dig lugn. Till exempel bottleneck då på K2.
Jag blir lugn. Jag blir fokuserad, närvarande. Närvaron har aldrig varit så stor. Och man är ju närmare döden då än någonsin. Och ironiskt nog så är man mer levande än någonsin. Därför att ett felsteg och otänksamhet gör ju att man får betala konsekvenserna. Men det är någonting vi inte stöter på här så mycket, utan allting är väldigt skyddat. Och jag tror att risken med att eliminera risker i samhället är att vi blir motståndslösa att hantera risker. Och det är därför jag söker mig till de här ytterligheterna.
För att du känner dig levande?
Ja, och därför att känna att det är på riktigt, det är riktigt ärligt uppsåt. Det är på riktigt, det är på allvar. Medan här hemma, där är det, ja, vi går runt i en Disneyland lite grann.
Mm. Så det är det sättet du hanterar ditt livs behov av att utmana kontroll?
Ja, behovet genom att våga att släppa kontroll.
För jag har tänkt på en sån, när jag läst dina böcker, lyssnat på dig, så har jag tänkt, om inte det du gör när du är uppe på de här bergen är att på något sätt försöka fly ditt eget medvetande, att inte behöva vara så medveten hela tiden.
Ja, det är det. Men fly är väldigt västerländskt sätt att, tror jag, resonera. För det handlar inte om det, utan det är att släppa taget. Inte tänka. Meditation.
Mm, men det är det jag menar. För meditation är ju att också slippa vara med sig själv helt enkelt. Ja. Och det är väl därför jag tänker många dricker och knarkar och gör andra saker. För att man pallar inte vara med sig själv hela tiden. Och att det är det du gör när du är uppe på bergen, är att slippa vara i huvudet på dig själv.
Så det är den bästa antibiotikan jag kan ha.
Förutom om det är...
Om det är resistenta bakterier. De jävlarna. Ja. Jag tror det.
Mm.
Jag tror att många kan relatera till detta. Det sker någonting, det är någon magi som sker när vi kommer till vildmarken.
Vill du veta, jag förstår precis vad du menar, det där tillståndet du beskriver. Jag får ju det när jag går ut och plockar svamp i skogen. Men du behöver klättra på 8000 meters höjd.
Ja.
För att uppnå samma.
Faktum är den att det behöver inte vara där. Det kan, för mig kan det räcka att ligga bland en bädd med vitsippor.
Och det är rätt vackert.
Och jag älskar vitsippor. Jag är nog fanatisk vitsippsälskare, tror jag.
Varför älskar du vitsippor så?
Ja, det är helt magiskt. Tänk dig liksom, under en sån kort tid under våren så kryllar av dem. Och de har ett rotsystem som är enormt. Och de bär i stora kluster. Och de bara tar över. Och de är vita, oskuldsfullt vita. Och sen doftar de gott dessutom. Och sen så på natten då sluter de sig själva. Så de går och lägger sig. Och sen när solen kommer ut, då öppnar de upp sig själva igen. Och så speglar de bara ren kärlek till världen. Det är helt fantastiskt. Ja. Sen har det varit så, när jag varit på expeditioner, så har det varit också så att jag alltid har med mig ett vitkort på en vit sippa. Så jag brukar ha det i mitt tält för att påminnas om vad jag har att komma hem till. Det är väldigt viktigt.
Varför är det viktigt?
Det är för att varje steg efter basläget är det viktigaste i mitt liv.
För att överleva?
Ja. Och det finns inget berg i världen som är värt att, vars utsikt är värd att dö för.
Och då är vitsippa någonting som påminner dig om?
Det är någonting som får mig hem. Alltså att tänk nu efter. Gör inget dumt nu. Kom ner.
Till vitsippan?
Ja.
Under de här, när man tar del av dina filmer och era samtal som ni har, så är ett tema som har varit runt K2 och som du nämnde i början i den mest extrema formen, är ju den här kommersialiseringen av klättringen som börjar märkas även då på så avlägsna platser.
Mm.
Ni pratar om hur allt fler klättrar med syrgas och man har med sig bärare och det är färdiga leder. Och det lockar oerfarna klättrare dit och en massa människor dit. En av dina kollegor där kallar det för den typen av klättring för kollektiv våldtäkt på berget.
Mm. Jag kan inget annat än att instämma. Därför att vi sänker ju dels bergets höjd genom att använda syrgas. Den relativa höjden sänks ju. Det andra är ju den att i princip vem som helst med vilken undermålig erfarenhet och referenser kring färdigheter av klättring kan ansöka och bara man har pengar anställa en eller två eller tre eller fyra sherpas.
Så ett berg ska klättras på sina egna premisser? Man ska...
Det är inte det jag säger, utan klättra med syrgas, det är inte det jag vill förbjuda. Men när man då har en sådan cirkus att man knappt behöver ha någon erfarenhet alls. Om man använder 3-4 kärpas för att släpa en upp. Om man använder det från baslägre. Det säger ju sig självt. Det är ju dumdristigt. Och det är fel.
Men det här, jag tycker det är spännande med din upprördhet över kommersialiseringen. För några år sedan så var du själv och experimenterade lite med det. Och erbjöd via ditt företag möjlighet att bestiga till exempel Mount Everest. Mm. 700 000 kronor och då ingick det lite syrgas.
Mm.
Hur resonerade du då? Eller har du ändrat dig nu? Eller var du själv en del av den här kommersialiseringen?
Jag har definitivt inte ändrat åsikt. Det jag vill göra med kommersialiseringen som vi försökte göra, som vissa expeditioner också är väldigt duktiga på, det är att ta miljövården på högsta allvar och att göra de här expeditionerna så rena som möjligt. Det är därför prislappen hamnar på det som du just nu nämnde. Att all exkrementer, allting tas ned. Men vår kommersialisering, vårt koncept innebär ju inte att vem som helst godtycklig person kan skriva upp sig. Vi hade starka krav. Men det är ju oftast så här idag, de här människorna som vill klättra Everest, de som har bråttom och som inte kanske har lite mycket pengar, de vill ta en genväg. Och då försöker de då med billiga operatörer och sen så lite förberedelsen som möjligt, och så tränar de hyfsat och så ökar man risken för olyckor och så ökar man också risken för att man själv skadas på kuppen då.
Mm. Det är ju intressant att tänka med ekonomin generellt kring den här typen av expeditioner. Sponsorerna betalar ju pengar för att klättrare ska
de investerar.
De investerar för att den som klättrar ska ta sig till toppen för att kunna lägga ut de här bilderna. Det skapar ju liksom ett kommersiellt tryck att kanske ta dåraktiga beslut.
Ja, det var en från ett sydamerikanskt land 2012. när jag var på ett berg som heter Chojo i Tibet, världens sjätte högsta berg. Han satt och var väldigt oroad i baslägret eftersom det var dåligt väder och han inte såg någon möjlighet att komma upp på det på berget. Det var ingen av oss som gjorde det året. Och han sa då att jag kommer inte kunna behålla mina sponsorer om inte jag kommer upp i år. Och han sa uttryckligen till oss att jag skiter i vad som händer med mig, bara jag kommer upp. Så mycket påverkades hans sponsorskap på honom. Då är det ju farligt. Mm. Då är det tragiskt.
Även Meyer som du nämnde tidigare, som var din kollega när ni skulle bestiga K2 2008, har ju sagt att bakom katastrofen så låg bland annat det här kommersiella trycket mot klättrarna.
Absolut, det gör det.
Har du någonsin själv känt av det trycket?
Nej, uppriktigt talat så har jag inte gjort det. Inte från sponsorers sida. Det är väl bara mest min perfektionistiska anda som jag har fått det trycket ifrån. Att när jag har investerat så mycket träningstid och när jag har investerat så mycket i det så vill jag också ha resultat.
Mm. Det finns en annan del av det kommersiella kring klättring och expeditioner som man kan säga att du överlever på, som inte har med den typen av kommersialisering av bergen utan snarare vad du gör av dina erfarenheter i vardagen. Många av er som gör den här typen av expeditioner och äventyr kommer sen tillbaka och innehåller åt teambuilding och föreläsningar åt företag om hur man kan använda den erfarenhet eller kunskaperna på andra mål. Vad är det man kan lära av den erfarenheten som du gör när du har varit uppe och klättrat på de här höjderna?
Men ta ett exempel då det här med toppfeber som jag pratar ganska mycket om. Att ett icke-beslut är också en form av beslut. Att stå och inta en avvaktande roll där man, ja men det löser sig nog på ett jobb till exempelvis. Det har aldrig löst någonting. Ta om det kanske droppar från taket eller någonting. Ja men det är nog ingenting. Det icke-beslutet kan ju vara så att hela taket ruttnar eller möglar eller etc. Ta tag i det istället. Action. Action is king.
Och men behöver man ha varit på 8000 meter höjd för att förstå det?
Nej, men på många arbetsplatser där det tyvärr är så att det behövs. Och jag behöver också påminnas om det. Och det vill bara se till det på hur många är på. Det vill bara gå och kolla på nyårsloften, om vi tar det som exempel. Hur många är det som håller sitt nyårslöfte en månad efter de här? Det är ju skitdåligt. Så vi behöver ju påminnas om just de här triviala, universella lösningarna. Och det som är tacksamt med just då bergsklättring, det är det att det är så otroligt stark metafor. Vi ska nå bergets topp.
Ja.
Vad krävs då för att ta oss dit? Ja, då är det delmål och etappmål. Och då behövs det planering. Och då behövs det att vi kommunicerar och vågar trampa varandra på tårna. Och då kan ju jag dra de parallellerna på hur det funkar i en expedition.
För att på en expedition så dras allt inte till sin spets.
Yes.
Mm. Och ibland är det ganska banala saker. Jag såg någon föreläsning på nätet där du sa så här att ja, men man måste fokusera på ett steg i taget. Mm. Men också lyfta blicken för att se vart man ska gå.
Ja. Och just det där, att det blir enkelt.
Ja.
Hur ofta är det när det är som tuffast som man börjar hålla på att titta på olika ekvationer och avancerade litteratur för att hitta svaret? Oftast är det ju väldigt enkla metaforer och citat som man vänder sig till för att klara av just en arbetsuppgift.
Mm.
Vi vill att de ska ta med sig, som folk skriver ner, vissa takeaways och som de kan applicera direkt.
Mm. Du nämnde ju teambuilding eller att samarbeta i grupp när man ska nå ett mål. Det finns ju en väldigt spännande, tycker jag, scen från, om vi ska gå tillbaka till den här 2008-expeditionen till K2. Där du just har hållit ett brandtal till dina kollegor som ni ska klättra tillsammans med, att nu får vi sluta hålla på vara såna individualister. Vi måste hitta ett gemensamt beslut och så får vi följa det allihopa lojalt med det här beslutet.
Uh-huh.
Och så bestämmer alla att ni ska gå till höger och leta efter en led. Och det första du gör är att du går till vänster.
Jag kommer inte ihåg exakt vad du har läst boken nyligen, så du har säkert rätt det du säger, och jag gick ifrån min regel där. Om jag gjorde så gjorde jag väl så.
Jag tycker det spännande är ju inte det att du skulle ha gjort någonting fel, utan det som är spännande är ju det här med att hålla ihop en grupp men ändå Den här balansen mellan att man måste liksom följa sin egensinnighet och att...
Precis, ja, det är jätteviktigt. Men vi gjorde ju som gruppen kom överens om först. Vi gick höger och förlorade 2 timmar. Och där hittade vi ingenting. Och sen gick vi tillbaka då. Och sen gick vi vänster och då hittade vi då klätterleden. Men det är viktigt hur du säger att ett beslut... att man är överens. För det är ju så att när vi kommer till berget, det är ju inga rookies som vi har tagit dit. Alla är ju extremt duktiga. Och vi måste låta varje röst, vi måste lyssna till varje röst. Däremot, om det går en lavin plötsligt och vi 8 står där, då är det inte så att hur många röstar för att vi ska gå till höger, hur många röstar för att vi går till vänster. Då är det bara spring ut av helvete, är det som gäller. Mm. Varje situation kräver en liten olik ledarskapsstil, skulle jag vilja säga.
Mm. Men jag tänker att det är en utmaning det där.
Ja, det är jättesvårt. Ja. Det finns inget, det finns inte, det är inte, inte jättelätt, det är inte svart och vitt alltid.
Ja. Efter den här katastrofen på K2 så har du ju en period då du försöker leva ett så kallat normalt liv. Mm. Du lovar dina föräldrar att du ska inte klättra mer. Du lovar dina vänner att du ska inte utsätta dig för den där typen av faror. Du skaffar en kostym och en portfölj och försöker leva som en vanlig människa. Mm. Hur gick det?
Relativt dåligt, skulle jag vilja säga. Ja. Efterhand så kan jag se tillbaka, det var ett halvhjärtat försök. Därför att innerst inne, utan att jag då var medveten om det, så visste jag nog att det inte skulle funka. Men jag kände mig illa tvungen att göra det av påtryckningar från samhället och vänner och bekanta och så vidare.
Du har ju gjort ett val i hur du väljer att leva ditt liv. Att det är det här du vill göra och att du inte vill ha en partner, inte vill ha barn eller ett mer vardagligt liv.
Ja. Ah. Och det var en fråga, eller? Du försökte frammana en respons.
Ja.
Vad vill du att jag ska säga?
Ja,
det är fantastiskt.
Är det fantastiskt?
Ja, det är fantastiskt.
Vad är det som är fantastiskt?
Det fantastiska i kråksången är den att jag har väl landat i någon typ av acceptans. Utan det är helt okej. Okay. Jag menar, vem fasen vill vara normal? vända på det. Nej, skämt åsido.
Har det varit jobbigt att liksom hantera omvärldens bild av dig själv?
Vi pratade ju här innan om att jag ville försöka bli normal. I den bemärkelsen att jag har ett, som vi brukar kalla det för, det är ingen förakt mot efternamnet, men ett vanligt svenssonliv. Men att jag hela tiden, det gnagnar någonstans liksom, att det här är inte jag, och barn definitivt inte, det finns tillräckligt många barn, vi behöver inte mer fler barn.
Nej. Men du behöver inte kärlek i livet?
Jo, det får jag ju på så många olika sätt, men att vi hyllar den romantiska kärleken till den grad att vi är beredda att gå i döden för det, där egentligen det allt är bara en kemisk substans eller en kemiska reaktioner.
Mm, förälskelse.
Ja, precis.
Stadiet.
Ja. Mm. Det är ju väldigt temporärt och för mig väldigt flyktigt och ointressant. Mm. Jag ser alldeles för många exempel av hur förhållanden kraschar och människor som går från ena förhållandet till andra. Och det är helt ointressant för mig. Det skulle vara som att jag skulle springa från en topp till en annan och aldrig bli nöjd.
Är det inte så?
Nej, det är inte det, utan jag har ju varit på, å andra sidan kan det vara så här att det är ju inte själva berget som är attributet, utan för mig handlar det om att jag ska växa och utvecklas.
Men var det ett beslut som var svårt att ta, det här med att att ge upp den typen av romantisk kärlek som präglar världen i övrigt, så att säga?
Nej, jag tror alltid var det så. Bara att jag inte insett det.
Vad var det som fick dig att inse det?
Dels på grund av att de förhållanden jag var i inte fungerade. Och att jag vid ett tillfälle då helt enkelt konfronterades med just det här tanken kring att stadga och skaffa barn. Och just det här, det var ju där det skavde ordentligt med att skaffa barn, ett eget barn. Och det är jag av den åsikten att vi är för många, vi måste ta hand om dem som är. Det är efter stort tryck och avtryck på planeten. Vi är för många, vi måste ta hand om dem som finns här till att börja med. Mm.
Men det är ett rationellt...
Det är ett rationellt
argumenten är rationella, ja, så att säga. Men kärleken ofta, tänker jag, är ju irrationell, så att säga. Att man träffar någon som man blir förälskad i kan inte göra så mycket åt det.
Nej, jag känner inte så länge. Nej. Jag har ingen sån attraktionskraft till vare sig kvinnor eller män. Sen om det är så att mitt rationella jag tagit över hela min hjärna, ja, så kanske det är. Men jag är nöjd med det och jag är glad för det.
Är det låter som en befrielse på ett sätt.
Ja, det är helt fantastiskt. Jag behöver liksom inte gå runt och fundera liksom på sådana saker, utan jag kan koncentrera mig på annat.
Mm. Vilka är de viktiga relationerna som du har idag, skulle du säga?
De viktigaste relationerna jag har, det är ju med min mor och far och min syster. Och sen har jag några otroligt fina vänner som jag försöker vårda så gott jag kan. De växer inte på träd.
Mm. Vi pratade ju tidigare om din dödsångest och hur du har använt den på de här äventyren som du gör. För knappt 2 år sedan så förlorade du din syster. Mm. Hur påverkade det dig?
Ronja hade anorexi sedan hon var 11 år. Hon gick bort innan hon blev 38 år. Vi trodde verkligen att det skulle gå att vända skutan. Men till slut så klarade hon inte av det. Hon fick gå bort ensam i sin lägenhet i Varberg. Där ingen av oss var närvarande då. Det är lättare att förstå om det är någon som har brutit benet och är... sjukskriven. Men att gå runt och utkämpa ett mentalt krig, det är inte så lätt att se den skadan. Ronja gick alltid med ett leende när hon bemötte andra. Hon sa tack så hjärtligt när hon fick pengar tillbaka efter när hon köpte någonting på mataffären. Hon ville inte vara någon till besvär utan alltid vara till lags och frågade, log. Och sen så själv så utkämpade hon ett helvete. Hon har lärt mig så otroligt mycket om livet. Men det är så jävla jobbigt att inte kunna säga det jag skulle ha sagt och göra det jag ville ha gjort för henne. Det fanns så mycket kvar.
Vad hade du velat sagt?
Jag skulle vilja ha tagit med henne bland annat till Stockholm. Tagit runt henne här en hel helg och överraskat henne. Hon var styrd av vissa mattider och det var väldigt kontrollinriktat som det är när man är en anorektiker. Men det var massa platser som jag vet att hon skulle uppskatta. Till exempel utflykt till skärgården. Och jag skulle väl bara krama om henne och berätta för henne hur mycket jag älskar henne och hur mycket hon betyder för mig. Och att hur mycket hon har inspirerat mig när det har varit som jobbigast. Hur liten mina utmaningar känns i förhållande till det hon har fått utstått.
Mm.
Jag tror att det kommer nog aldrig riktigt läkas, för att en del av Ronja, en del av mig tog Ronja med sig när hon gick bort. Men en del av Ronja fick jag också när hon gick bort.
Mm. Du nämnde ju kontroll. Jag har också i min släkt och familj anorexi. Och det är ju en del av den sjukdomen. Det mentala kriget är ju kontroll. Mycket, handlar mycket om kontroll. Självkontroll. Du har ju själv ett stort behov av kontroll, som vi har nämnt i den här intervjun. Bär du på samma mörker som hon tvingades brottas med, men på ett annat sätt?
Det är ju ganska svårt för mig, trots att jag levt som bror nära henne, att ens föreställa mig vad det är som har gått runt i henne. Det kan jag inte göra. Jag har ju bara sett effekten av det. Det är klart att jag också på mitt sätt gått runt med ett mörker i form av någon form av utanförskap och ensamhet, och vad är det för fel på mig, varför är jag så udda, varför tänker jag inte som andra och varför är jag inte som andra och så vidare. Det har ju påverkat mig, självklart. Men det är okej att vara annorlunda.
Mm.
Det bara är. Det är så.
När döden kommer så där nära på det sättet, vad landar du i att livet handlar för dig?
Jag tror det handlar om att göra någonting gott. Att försöka lämna platsen där man växte upp lite bättre än när man kom till. Jag tror att meningen med livet det är att hjälpa människor och hjälpa planeten. För det vi behöver ha nu, tror jag. Vi behöver verkligen hjälpa planeten.
Då är vi ju tillbaka där vi började egentligen. Men det känns som att den här upplevelsen av K2 nu i sommar på något sätt konkretiserade hela din större bild av vad vi gör med den här planeten. Att det blev som en upphöjd bild av allt du vill vara emot.
Ja. Enough is enough. Nu får det vara nog. Vi är överallt som parasiter. Och vi kan inte bete oss på det sättet. Förstöra regnskogarna och öppna upp nationalparker för att pumpa upp olja och så vidare. Det är så icke 2019 det kan gå och bli.
Mm.
Utan jag hoppas liksom att vi kan fridlysa fler områden på planeten där naturen kan härska fritt och under sina regler, istället för att vi ska vara överallt med våra mikroplaster och vårat bajs.
Människan som parasit.
Ja.
Det är lite deppigt budskap vi slutar med.
Nej, jag tror att vi behöver en revolution. Och jag tror att vi måste in, istället för att deppa ihop oss och sen byta till en kanal där det är tjo och kim, stanna kvar på den kanalen och titta i slutet. För i slutet så kommer ju eftertexterna, så står det att allting börjar med dig. Du kan göra skillnad.
Mm.
Där slutar vi.
Ska vi säga så?
Ja.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1. Fredrik
tack
Sträng.
Så hjärtligt. Tack.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin den här veckan träffade äventyraren Fredrik Sträng. För produktionen svarade Anna Johannesen och jag, Fredrik Nilsson. Och söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.